lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I Apostlagärningarnas 11:e kapitel, som vi nu har kommit till, så måste Petrus stå till svars för att ha besökt oomskurna och ätit tillsammans med dem. Här är det viktigt att påminna om bakgrunden, för det Petrus hade gjort var ju ur judisk synpunkt något rent förskräckligt. Petrus förklarar för dem att han egentligen inte heller själv velat göra vad han gjort. Men den helige ande hade visat honom genom en direkt uppenbarelse att budskapet om Jesu frälsning, den gällde alla människor, både judar och hedningar. Vi läser Apostlagärningarna 11, verserna 1-3. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Man skulle ju tro att det skulle mottas med jubel att också hedningarna nu tog emot evangeliet. Men reservationen hade sin bakgrund i den lag i det gamla förbundet som sa att man blev oren om man åt tillsammans med en oomskuren. Därför är det naturligt att de frågade Petrus, och han svarar verserna 5-18. Jag var i Joppe, och medan jag bad följa i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ned från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig, Petrus, slakta och ät. Men jag svarade, nej, nej, herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit in i min mun. För andra gången talade en röst från himlen. Vad Gud gjort till rent ska du inte göra till orent. Detta hände tre gånger, och sedan drogs allt sammans upp till himlen igen. Just då stannade tre män utanför huset där jag var. De hade skickats till mig från Caesarea. Och anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga, skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala, föll den helige ande över dem, alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med helig ande. Sedan det kommit till tro på Herren Jesus Kristus, har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sade, så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Efter att ha lyssnat till Petrus och fått veta att också dessa hedningar hade blivit döpta i helig ande, så var det stadfästelse nog för de omskurna i Jerusalem. Och när alla nu var övertygade om att det var ett Guds verk, så bryter lovsången, tacken och glädjen ut. Men därmed är inte alla problem i samband med mission bland hedningar över, som vi ska se senare. Men det som skedde här var ändå mycket viktigt. I det gamla förbundet var tecknet ett yttre tecken. I det nya förbundet handlar det om att genom ordets budskap bli födda på nytt, alltså genom ett verk av Guds helige ande. Paulus säger senare i sitt brev till församlingen i Rom, Romarbrevet 2, vers 28 och 29. Ty jude är man inte genom något utvärtes, och omskuren blir man inte genom något som syns på kroppen. Utan jude är man invärtes, och omskärelsen sker i hjärtat, genom anden och inte genom lagens bokstav. Och till församlingen i Galatien skriver han att i ett liv med Jesus Kristus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Och vidare i Galaterbrevet 6, vers 15. Det betyder ingenting om man är omskuren eller oomskuren. Det enda som betyder något är att vara en ny skapelse. Jesu död och uppståndelse och andens utgjutande över både judar och hedningar snodde upp och ner på alla tidigare tankar. Så det är förståeligt att omställningen var mycket svår för somliga. Det handlar om ett helt nytt förbund. Men efter Petrus redogörelse förstår de att det som skett verkligen är Guds verk, och därför lovar och ärar de Gud. Vi har kommit till vers 19 i Apostlagärningarnas 11:e kapitel. Och vi ska läsa om hur församlingen i Antiochia blir grundlagt och om Paulus första kollektresa, där församlingen sänder hjälp till urförsamlingen i Jerusalem. Kapitel 11, verserna 19 till och med 24. Det som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanus nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro, och åtskilliga människor vanns för Herren. Antiochia blev den plats som, i tillägg till Jerusalem, blev det andra centrat för den kristna kyrkan. Barnabas blev ledare för församlingen där, och många kom till tro. Och vi läser vers 25 och 26. Barnabas fortsatte sedan till Tarsus för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Vi ser här att det var i Antiochia som Jesu efterföljare börjar kallas kristna. Att kallas kristen var ingen ärotitel, utan något föraktfullt. Efterföljare till Kristus. Verserna 27 till och med 29. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem som hette Agabus fick genom andens ingivelse veta att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Då beslöt lärjungarna att man skulle sända understöd till bröderna i Judén, var och en efter sina tillgångar. Denne Agabus, som genom Guds helige ande fått uppenbarat att det skulle komma en svår hungersnöd, det var en man som tydligen hade förtroende bland sina trossyskon. För genast beslutade lärjungarna att man skulle sända understöd till Judén. Cirka 15 år senare ska vi möta denne Agabus igen, när han får ett profetiskt budskap angående Paulus, som vi ska se närmare på när vi kommer till kapitel 21. Och denna hungersnöd som blev förutsagd av Agabus är historiskt väl dokumenterad. Särskilt Jerusalem blev svårt utsatt. Det bör observeras att det var Saul tillsammans med Barnabas som fick uppdraget att överlämna gåvorna. Vers 30. Det gjorde så och skickade Barnabas och Saul att överlämna gåvorna till det äldste. Saul var ju den som var en av eldsjälarna bakom förföljelserna av de kristna i Jerusalem och på andra platser. Men nu hade han fått förtroendet av dessa som han tidigare hade förföljt. Det var också en Guds nåd att just Saul, som senare skulle få namnet Paulus, skulle få vara den som kom de nödlidande i Jerusalem till hjälp. Fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, och har nu kommit till Apostlagärningarnas 12:e kapitel. Där får vi höra om Jakobs död och att Petrus arresteras. Apostlagärningarna kapitel 12, vers 1. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Kung Herodes var dotterson till Herodes den store som regerade vid Jesu födelse. Och historien har gång på gång visat fram en diktator eller härskare som är Kristi församlings klara fiende. Herodes var fruktansvärt hänsynslös och grym. Tidigare hade förföljelsen mot Jesu efterföljare utförts av saduceerna. Men nu kom den från regeringsmakten. Detta innebar att den gick över från politisk till religiös förföljelse. Det är möjligt att Herodes agerade på det här sättet för att vinna politisk framgång. Vi läser vers 2 och 3. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät gripa Petrus, och det hände under det osyrade brödets högtid. Jakob blev mördad medan Petrus fick leva. Man kan fråga sig varför den ene fick leva men den andra dödades. Vi får aldrig glömma att liv och död ligger helt i Guds hand, och det är hans suveräna vilja hur han leder den enskilda lärjungen. Och vi måste böja oss för att det är mycket som vi inte förstår och mycket som vi inte har något svar på, eftersom vi människor endast ser styckevis och delt, medan Guds vilja och väg är fullkomlig. Herren själv uttrycker det så här i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Vi bör också lägga märke till att det var en stor vaktstyrka som sattes ut för att bevaka Petrus. Rädslan för att någon skulle försöka befria honom tycks ha varit stor. Eller kanske var det en dold fruktan, för de krafter man hade hört följde Petrus i hans verksamhet. Vi läser verserna 4 till och med 9. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte, ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde, och ängeln sade, svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde det var en syn. Att Petrus, som var bunden med två kedjor och dessutom hade en soldat på vardera sidan, att han i fängelset kunde sova tryggt, visar vilken tro och tillit han hade till Gud. Vers 10. Det passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Vakterna hade väl knappast väntat att detta skulle ske. När Jesus uppstod blev vakten även den gången överrumplad, och även dessa vakter får sitt livs överraskning. Och en oro för att ett eller annat skulle ske hade nog funnits. Man hade ju trots allt utvalt 16 man för att bevaka Petrus. Vi läser vers 11 och 12. Så snart Petrus hade sansat sig, sade han, nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt det som det judiska folket väntat sig. När han förstod hur det var, gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade till bön. Israels religiösa ledare hade förkastat Jesus och förföljde hans lärjungar, som därför samlas i hemmen. Och husmöten är en stor och rik välsignelse. Vi läser vers 13 till och med 15. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig, svarade det. Men hon stod på sig och då sade det är hans ängel. Trots att de är födda på nytt, bär de också den gamla naturen med sig. De är samlade till bön för Petrus, men kan inte tro att det är sant att Gud har hört deras böner. Och så svänger de från otro till övertro. Det är hans ängel. Vi läser verserna 16 till och med 19. Petrus fortsatte att bulta, och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav dem tecken att vara tysta, och så berättade han hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna, och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats. När morgonen kom blev det stor uppståndelse bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade efter honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle straffas. Därefter for han tillbaka till Judeen och uppehöll sig i Caesarea. Här kan det vara intressant att påminna om att när Jesus uppstod så påstod fariseerna att lärjungarna hade stulit kroppen. Men ingen av soldaterna blev straffade den gången, eftersom både överste prästerna och officerarna visste att det inte var sant. Istället fick de soldaterna betalt av överste prästerna för att inte berätta vad som verkligen hänt, men säga att de somnat på post och att lärjungarna stulit kroppen. Men de 16 man som höll vakt över Petrus blev straffade. Och därmed vill den kallblodige Herodes visa att det var vakternas fel och inte ett gudomligt ingripande. Herodes kan inte förstå det som har skett med Petrus. Han kan heller inte ta emot det som Petrus förkunnar, eftersom Petrus vittnesbörd inte bygger på mänsklig visdom. Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt, säger Paulus i Första Korinthierbrevet 2, vers 13 och 14. Därmed har vi kommit till de fem sista verserna i kapitel 12. Och det handlar om Herodes död. Apostlagärningarna 12, verserna 20 till och med 23. Invånarna i Tyros och Sidon hade dragit på sig Herodes vrede. Gemensamt uppvaktade de kungen, och sedan det lyckats vinna hans kammarherre Blastos för sin sak, bad de om fred. Deras land var beroende av kungen för sin försörjning. På utsatt dag tog Herodes plats på tribunen, iförd sin kungaskrud och höll ett tal riktat till dem. Och folket ropade: det är en Gud som talar, inte en människa. Men i samma ögonblick slog honom en ängel från Herren, för att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Historieskrivaren Josefus berättar om tävlingar och kamper som avhölls i Caesarea till ära för kejsaren. Och av det vi läser i kapitel 12 var det också en delegation från Tyrus och Sidon närvarande vid det här tillfället. Allt det här sker i den hellenistiska staden Caesarea. Judar hade aldrig kunnat hylla Herodes på det sättet, eftersom det hade varit detsamma som Guds bespottelse. Herodes var inte av judisk släkt, men han var idumé, och hans vänlighet mot judarna var bara politisk taktik. Herodes hade, som jag tidigare nämnt, vägrat att ge Gud äran för det under som skett i fängelset. Och han fortsätter vidare i sitt högmod, helt tills han, förblindad av sitt högmod, låter sig tillbes och hyllas som Gud. Han som arresterat de kristna och förnekat undret som skedde i fängelset hade kommit till det ögonblick då hans tid var ute. Den romerska armén kan inte längre hjälpa. Människomassans hyllning kan inte hjälpa honom. Den eleganta ämbetsdräktens glans betyder inget längre. Han hade vunnit sig ära och makt i denna värld, men förlorat sin själ. Guds dom hade drabbat honom. Och ännu en själ gick in i evigheten utan Gud och utan hopp. Och vi läser vers 24 och 25. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus. Kristus fienden Herodes är död. Men Guds ord fortsatte att sprida sig och Guds rike fortsatte att växa. Och med dessa toner och dessa ord så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Guds ord är min borg. Och på den allsmäktige Gud och hans levande ord vill jag bygga mitt liv, min död och min evighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 103 68, Stockholm.